Ja, det är Helmi igen. Och nu ska jag fortsätta berätta om min vistelse i den ryska staden Cheboksary vid Volgas strand. Sommaren 2006 bodde jag där i cirka en och en halv månad. Och alla dagar utom helgerna studerade jag ryska. Min värdinna Galina niade mig i 3 dagar. Och sen föreslog hon att vi skulle övergå till du. Och därmed blev våra samtal både mer personliga och hon blev en väninna som jag än idag har en viss kontakt med. Livet i stan Cheboksary blev ganska olikt det liv jag levde i Linköping. Så som det ofta blir när man byter från en kulturgemenskap till en annan. Men landet Ryssland visade vid den här tiden demokratiska mönster som inte skilde sig allt för mycket från våra västerländska. Och jag kommer att älska Cheboksary och människorna där. Flera gånger den sommaren sökte jag mig till en liten vik som gick rakt in i centrala stan. På ett ställe alldeles vid vattnet finns inskriptionen Cheboksary Remtjusina Rasi, Cheboksary, Rysslands pärla. Inskriptionen var uppbyggd av små vackra stenar och jag älskade den på samma sätt som jag älskar Volga, den vackra teatern och det stora salutorget som jag alltid hade så svårt att slita mig ifrån. Min lärare märkte hur fängslad jag blev av stan och hon ordnade så att jag nästa år kunde återvända och nu som lärare vid 2 av stans flera universitet. Jag fick ett stort rum med kök och badrum på ett hostel som var tänkt både för studenter och lärare. Under mina yrkesverksamma år var jag lärare på Komvux i Mjölby. Och undervisar bland annat i svenska som främmande språk och engelska. I Cheboksary hade studenter vid det pedagogiska universitetet uttryckt önskemål om att få undervisning i just svenska. Så nu fick jag en grupp på 15 elever. Det andra universitetet var en typ av handelshögskola, även om det kallades universitet. Och där önskar man få en kurs i muntlig engelska. Så jag erbjöds undervisning faktiskt precis i sånt som jag var van vid hemifrån. Det var fantastiskt att hösten 2007 få komma tillbaka till min älskade Volgastad. Där jag redan hade flera vänner att återse. Jag kom att undervisa 24 lektioner i veckan, 5 dagar i veckan. Fredagarna var lediga, men vi hade däremot lektioner på lördagar, vilket inte alls var ovanligt vid universiteten i Ryssland. Studenterna var mycket sympatiska och sugna på att lära, speciellt de som hade valt kursen i svenska. De flesta var ganska unga tjejer, 18-19 år, eftersom man avslutar sin grundskoleutbildning tidigare i Ryssland än i Sverige. Svenska institutet är en organisation som gynnar kontakter mellan Sverige och andra länder. Och jag hade blivit uppmanad att ta kontakt med dem innan jag reste för att undervisa. Genom deras organisation fick jag kurslitteraturen gratis för mina kommande studenter. Det var en välkommen service som uppskattades mycket av mina unga adepter. Ryska studenter tilltalar vanligtvis sina lärare med efternamn och använder då tilltalet ni. Ibland blir man så förtrogen med sin lärare att man kan använda förnamnet och ni. Men att du var en lärare är otänkbart på ryska universitet och även på flertalet grundskolenivåer. För eleverna i engelska blev det ju inga stora problem. Jag blev snart Helmi och Jo med eleverna som skulle bättra på sig muntlig engelska. Men för eleverna i svenska fick vi problem. Jag fick förklara för mina ambitiösa och förväntansfulla adepter att vi i Sverige sa du i princip till alla. Och att jag förväntade mig detta tilltal också av dem. Plus mitt förnamn. De skakade energiskt på huvudet. Det gick inte. Efter att ha envisats någon vecka, då jag vid varje nitilltal med bestämda ögon tillrättavisat studenten, började jag höra försiktiga du till mig. Och innan terminen var slut var jag du med dem allihopa. Men jag använde också en del ryska för att förklara grammatiska strukturer. Och om mina elever då behövde yttra sig på ryska till mig, använde ingen det ryska ordet för du, alltså ty. Det gick helt enkelt inte att dua mig på ryska. Det var för att gå för långt. Den muntliga engelskan hos eleverna på Handelshögskolan låg långt under motsvarande universitetsnivå i Sverige. Kanske kunde man jämföra den med nivån hos svenska högstadiebarn. Jag använde ingen bok för mina studenter eftersom vi skulle träna just muntlig färdighet. Och själv använde jag bara engelska språket när jag pratade med dem. Att jag kunde en viss ryska berättade jag aldrig för de här adepterna i engelska. Men jag tänkte ut flera strategier för att få dem att prata engelska. Tyvärr hade jag intrycket att lärarna vid skolan var ganska kvalificerade i skriftlig engelska, men att den muntliga hade påtagliga brister. Mina studenter kände sig ganska obekväma med att använda just muntlig engelska. Och kanske var det för att man ville bryta den inställningen som man hade välkomnat mig i det kollegiet. Så det gällde för mig då att hitta vägar in i den muntliga engelskan. En variant var att varje student under någon minut skulle berätta om sig själv, sin familj, sitt boende, sina intressen, hobbies och liknande. En annan variant var att studenterna skulle tänka ut frågor till mig och de fick fråga om precis vad som helst. Jag använde mig också av parövningar. På lappar skrev jag anvisningar om vad paret skulle diskutera. Och sen fick de en stunds förberedelsetid innan de stegade upp på lärarpodiet och genomförde diskussionen. I början blev det bara korta anföranden, men successivt vågade man mera och några av studenterna vågade så småningom prata länge och gjorde det på rätt avancerad nivå. Under anförandena gjorde jag själv annoteringar av vardagliga fraser som kunde förbättras och de skrev jag sedan upp på tavlan med vit krita enligt modell svensk 50-talsskola. Varken studenter eller lärare kände till något om whiteboards. Men det gick bra med krita och svart tavla också. Lite nostalgiskt. Ja, det var små inblickar i ryskt universitetsliv 2007. Jag kommer förmodligen att berätta mera en annan gång. Roligt att du velat lyssna. Tack!